Det är en sak i ens liv att veta med huvudet att utan Kristus kan vi ingenting göra. Att kunna Johannes 15:5 utan till. Det kan man lära sig på en kafferast. Men det kan ta en stor del av ens liv att upptäcka det. Och det är inte kunskapen utan upptäckten som formar ditt liv. För det tillstånd av maktlöshet som vi då upptäcker att vi befinner oss i och har befunnit oss i hela tiden, det är det som köttet betackar sig för i det längsta. Det är det som vår köttsliga vilja gör allt för att slippa se. Och så länge det finns utflyktsvägar eller flyktvägar bort ifrån den upptäckten, så har vi mycket lätt för att använda oss av det. Och frågan är ju för oss själva, hur mycket har vi sett av den maktlösheten? Hur mycket tycker jag i mitt hjärta att, åh jo, jag kan allt göra lite grann jag också? Visst, Herre, de stora grejerna får du ta hand om. Men sen finns det ett revir med lite mindre grejer, de där som jag kan göra. Och som det är så viktigt att jag gör. Och så hamnar vi i någon sorts blandekonomi. Och jag menar, vi kan säga om oss själva allihopa, jag med. Att vi har kvar lite av den där övertygelsen att nog med något kan väl jag göra också. Och då grips man genast av panik. Hjälp, vad ska jag göra för att komma ut ur det här? Eller hur? Och den frågan är ju fel ställd, för då är det ju fortfarande dina gärningar. Eller hur? Lugn, bara lugn, du kan inget göra, men vänta, Herren gör det. Hur ska jag upptäcka du det här att det är sant? Ja, det kan du inte. Men Herren leder ditt liv, du har ju lämnat det åt honom. Du kan vara alldeles trygg i hans hand, han för dig till den punkten där du ser det här tydligare och tydligare. Lukas har varit väldigt intresserad av det här med omvändelse. Och väldigt många av hans berättelser handlar om just de här grejerna. Och många av de berättelser som han är ensam om dyker upp. Ja, de som han är ensam om, de handlar just om det här temat. Vi ska ta och titta lite grann på Lukas 18:9. Berättelsen om farisén och tullindrivaren. Den tycker jag är så humoristisk. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga. Hör nu formuleringen. Att de själva var rättfärdiga. Att de hade en rättfärdighet som så att säga var fastlimmad på dem. Den egna rättfärdigheten. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa, Gud var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre, ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ja, vad är det nu som är poängen med den här berättelsen? Vi läser den och så tänker vi så här. Ja, den ene fick godkänt och den andra fick inte godkänt. Vem var det nu som fick godkänt? Jo, det var tullindrivaren. Hur gjorde han för att få godkänt, säger vi då? Och upptäcker inte att vi ställer fel fråga. För det hör till vår förblindelse det här. Hur gjorde han? Och så tänker vi i nästa steg. Om jag gör likadant så blir jag också godkänd. Hur gjorde han? Jo, han satte sig längst bak i kyrka. Där ska man sitta, då blir man rättfärdig. Halleluja. Och därför känner man sig många gånger som en som ropar i öknen när man ska stå i kyrkor och predika. Och på första bänken sitter ingen och på andra sitter ingen och på tredje sitter ingen. Och någonstans bakom en läktare sitter några stycken och kurar. Där blir man nämligen rättfärdiggjord. Sen ska man slå sig för sitt bröst. Och så ska man sucka. Det är inte riktigt så i alla kristna traditioner idag, men det har ju varit. Och det är inget som hindrar att det återkommer. Det kan komma kvickt nog. Men vad är det som är poängen med den här berättelsen egentligen? När vi har omvänt oss och våra ögon har öppnats, vad är det då vi ser? Jo, vi ser en som är maktlös. Och har upptäckt sitt totala beroende, sin totala utblottelse. Och så har vi en som inte har sett det. Det lustiga är nu att han som upptäcker sin utblottelse, han har verkligen rufflat och levt ett förfärligt liv. Medan den andra har varit ganska from och gjort väldigt många fina saker. Många ärenden och många tjänster åt Gud. Och Gud säger att den där rufflaren och bedragaren, han gick hem rättfärdig mer än den andra. Och för vårt arma kötsliga förstånd är ju det här den evigt runda pinnen i det fyrkantiga hålet. Vi läser om farisén. Och så har vi fått lära oss att farisén var en läskig typ. Och så upptäcker vi inte vår släktskap med honom. Just därför att vi föraktar honom. Och varför föraktar vi honom? Jo, vi föraktar honom för att han föraktar tullindrivaren. Det vi kan lära oss av den här liknelsen, det är att ställa rätt fråga inför våra egna liv. Och det är stort nog. För fel fråga är, vad ska jag göra? Och rätt fråga är, vem är Gud? Vår outrotliga farhåga är den här att om vi byter ut frågan vad ska jag göra mot frågan vem är Gud, så kommer allting att avstanna. Jag har ibland varit ute i församlingar och talat om förnyelse av församlingslivet. Att det kanske måste börja med att man lägger ner allting. Det som är dött behöver man ju inte hålla på och hålla liv i med respirator, menar jag. Utan man kan stänga av respiratorn och söka Gud som är livet istället. Alla recept är välkomna, men bara inte det. Jag kommer ihåg en församling jag besökte en gång, och så talade jag sista mötet om just det här. Och sen var vi bjudna hem till några några i församlingen var vi bjudna hem till efteråt. Och de var med i kören. Och de kunde inte liksom undertrycka sitt missnöje över min predikan. Skulle det ha varit fel att vi har sjungit i alla år? Och Gud kan väl inte missunna oss att sjunga i kören? Nej, naturligtvis inte. Men om vi lider av, ska vi säga, andlig tvinsot för att vi inte hinner med Herren, är det inte dags att vi tar semester ifrån kören då ett tag? Den kan ju återuppstå från de döda senare. När våra hjärtan flödar över av lovsång igen så blir det nog körer, det är ingen fara med det. Men det här med att växla från skönsång till lovsång, det kanske behövs att man tar en paus emellan. Vem är Herren? Den dag det klarnar för oss så kommer allt på sin rätta plats. Våra gärningar med. Lugn, bara lugn. Men vi närmar oss den här liknelsen utifrån den egna rättfärdighetens förutsättningar. Nämligen med frågan, hur gör man? Livet, förstår du, är inte en fråga om gärningar utan om upptäckter. Och det är ett grundläggande faktum som jag tycker återkommer i all sorts själavård. Som jag sa förut, de allra flesta som söker hjälp uttrycker sig på något sätt inom Romarbrevet 7:15. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Och den i regel självklara följdfrågan blir därför, hur ska man då göra för att? När jag nu gör fel, hur ska jag bära mig åt för att göra rätt? Det som avkrävs oss som själavårdare är så ofta ett handlingsprogram. Alltså typ, sätt dig längst bak i kyrkan och sucka högre än alla andra så blir du rättfärdig. Det är sådana handlingsprogram som så många människor vill ha. Och så får man försöka länka in det på att det handlar om att upptäcka istället. Det handlar om att det finns någonting i tillvaron som du inte har sett. Och att detta någonting är Gud själv ytterst rätt. Om vi tar ett enkelt praktiskt exempel. Du får ofta som själavårdare möta människor som brottas med svår ensamhet. Och många av dem säger, jag har aldrig blivit älskad. Ingen har någonsin visat mig värme eller kärlek. Hur ska jag bära mig åt för att bli älskad? Låt inte lura dig till att försöka svara på den frågan. Därför man kan aldrig bära sig åt för att bli älskad. Kärleken är alltid frivillig och är ingenting man kan manipulera fram från sin omgivning. Man kan behöva hjälp att lägga ner vissa oarter som gör att folk inte står ut med en, men en annan sak. Men jag kan inte bära mig åt för att bli älskad. Men jag kan säga så här till personen. Vad vet du om kärlek? Hur mycket kärlek har du varit utsatt för som du aldrig upptäckte? Det är en fruktbar fråga. För även om världen och livet är hårt och bistert många gånger, så är det nog också så att det finns många som har försökt att älska ut denna ensamma människa ur hans eller hennes ensamhet. Men det var som att hälla vatten vid sidan av gåsen. Han blev inte ens fuktig. För han visste inte vad kärlek var. Och han såg den aldrig. Och då får man föra in resonemanget icke på åtgärdssidan utan på upptäcktssidan. För där finns stora frukter att hämta. Och naturligtvis att till sist upptäcka vem Gud är, han som är kärlek. Vi kan ju alla göra den lite spännande tankeleken att ställa frågan till oss själva. Hur mycket har jag upptäckt av kärleken? Vårt förstånd fungerar ju på det lite finurliga viset att vi tror alltid att det vi har sett är 100%. Den lilla flisa av kärlekens verklighet som jag har sett inbillar jag mig ju väldigt lätt är 100%. Och det kanske inte är 0,5%. Gud älskar dig och mig av alla krafter och det mesta går oss förbi. Och vi går här och känner det att ja, jag känner mig inte så förfärligt älskad och Gud, jag undrar vad jag ska göra för att han ska älska mig. Älskade vän, han håller på redan. Han kan inte älska det mer än han gör. Men det mesta glider dig kanske förbi, oupptäckt. Man kommer in på detta ofta när man jobbar med äkta par som är i kris. För det här är en så stor och vanlig anledning till att äktenskap går sönder. Den oupptäckta och oemottagna kärleken. Och de av er som lever i ett äktenskap kan ju också pröva sig själv med den frågan, hur mycket har jag sett av min hustrus kärlek? Och hur mycket går mig förbi? Hur mycket har jag sett av min makes kärlek och hur mycket går mig förbi? Oj, en så spännande fråga. Jag lovar. Den är mycket intressant. Men vi ska komma tillbaka till det här med omvändelse. Det var en parentes lite grann detta med att vi ska försöka att både få vårt eget liv bort ifrån frågan vad ska jag göra till frågan vem är Gud? Vad kan jag upptäcka i tillvaron? Därför att på något sätt är det så att den där upptäckarfrågan, den blir inte riktigt aktuell förrän jag också ser min maktlöshet. Den måste jag ju nästan se för att den gamla kära frågan ska få dö på allvar. Den där, vad ska jag göra? Och därför tycker jag att Jesu ord till Ananias är så finurliga. Nu förstår du Ananias, nu ber han. Nu är han helt hjälplös. Och om vi ser på bön på det sättet så måste vi ju kanske också konstatera med en viss sorg att verklig bön är inte så vanligt. Medan däremot böneproduktion är merparten av det vi sysslar med när vi knäpper händerna, om vi nu gör det. Vi hoppar en liten bit framåt i Lukas 18. Jesus börjar undervisa om barnen här igen, men nu har vi läst om det, så nu hoppar vi till 18 versen. En uppsatt person frågade honom: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: du ska inte bryta ett äktenskap, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, visa aktning för din far och din mor. Mannen sa: allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Då sa Jesus: ett återstår för dig. Sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När han hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade: vem kan då bli räddad? Han svarade: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och detta är evangelium. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Ty vad är det handlar om här? Jo, det handlar om omvändelse. Han hade många ägodelar, den här killen. Och han var glad i dem. För honom var det ett problem, Jesus eller segelbåten. Och det träffar vi många idag som brottas med samma sak. Hur vänjer då Jesus av oss med segelbåten? Ja, nu blir det ju alltså så att Jesus säger det att sälj den där båten och följ mig. Men mannen har ingen makt över den kärlek till ägodelarna som finns i hans hjärta. Han blir bedrövad och går bort. Och Jesus springer inte efter honom och säger: men vänta lite, lille vän, vänta, så kan vi kompromissa lite här. Du kan väl vara med i alla fall, det ordnar sig säkert. Nej, han går sin väg och Jesus låter honom göra det, för det är antagligen kortaste vägen till hans omvändelse. Ett par segelbåtssemestrar i hellregn till och han är så trött på båten så det blir Jesus för hela slanten, va? Förstår ni? När man sitter där med ungarna dyblöta och sura i ruffen och det bara gungar och gungar och man spyr över relingen och så här. Och sen alla utgifterna med lägga upp den på land på vintern och så där. Efter ett tag är man ju helt knasig och trötthet på alltihopa. Det här är ju så meningslöst. Man ger bort båtet. Alf Henriksson har skrivit en liten dikt. Jag kan den inte i sin helhet, men jag kan de två första raderna. Jag tycker den är så fint uttryckt. Den heter Utsikt från Sandhamn. Ju större båt som seglar förbi, desto större familjetragedi. Närvarande båtägare får ursäkta. Det här var bara en liknelse. Poängen är inte att jag säger till er: gå nu hem och sälj båten. Utan jag säger så här, att Gud väntar ut oss. Tills vi är så trötta på det som förut våra hjärtan älskade. Och Gud kan vara finurlig nog att tråka ut oss just med det som vi tycker som bäst om. Han har en väldig kapacitet i det. Sätter man igång och börjar be för en människa som till exempel dricker så där lite lagom, så kanske det till en början resulterar i att han dricker mer. Varför det? Jo, därför att då tippar det mesta över ända och personen börjar ropa efter Gud. Ibland när man börjar be Gud om att en människa ska bli frälst, som är ute och cyklar på lite halvstolliga vägar, så får man plötsligt se honom köra resebil på helstolliga vägar. Och så tänker man, det här var ju inget bönesvar. Jo, det var precis vad det var. Det kan det mycket väl vara. Det är för att det kan vara den kortaste vägen till den djupaste omvändelsen. Vi ska gå vidare till första Korinthierbrevet 10. För att förstå detta att omvändelsen är någonting som Gud utför i våra liv. Jesus kan visserligen gå ut i sin samtid och säga omvänd er till himmelrik den är. Och vi kan förvänta oss att det fanns somliga som var mogna. Och så när de nåddes av ordet omvänd er så kanske det träffade dem och gav dem ett styng i hjärtat. Precis som när Petrus predikar på pingstdagen, omvänd er från detta onda släkte, säger han, och 3000 får ett styng i hjärtat. Och det var moget. De hade lidit färdigt. Men det betyder inte att vi har det i vår makt att omvända oss från vad som helst till vad som helst när det helst det passar oss, så att säga. Utan omvändelsen är någonting som Gud verkar fram genom hela hans andes planläggning över våra liv. Många av oss berättade ju igår om små rymningsförsök ifrån Herren. Och kunde konstatera att det är inte så lätt som man skulle kunna tro. Han behåller greppet. Och ur livets egendomliga brokiga mosaik kan man, när man tittar i backspegeln, många gånger foga ihop en bild där man tycker att det var märkvärdigt. Detta är Guds raka väg, fast jag tyckte det var den slingrigaste väg som överhuvudtaget gick att leta upp. Och våra vägar är slingriga. Gud har en fantastisk förmåga att i efterhand få dem spikraka. Tala om retroaktivt helande. Nu ska vi läsa första Korinthierbrevet 10 här, de första 13 verserna. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften, folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde, så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, de föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln. Allt det som hände dem är exempel, och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Det här låter ju inte som något vidare roligt evangelium. Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln. Så därför läser vi inte så ofta den texten. Men Paulus skriver så här att Israels folks uttåg ur Egypten, vandring genom Röda havet och vandring genom öknen till löfteslandet är en förebild för våra liv, vi som är kristna. Ty vi har blivit frälsta ut ur Egypten. Vi har blivit döpta till Kristus. Den heliga ande i molnskyns och eldstolens gestalt har kommit till våra liv och tagit över och börjat leda oss. Och precis som det var med Israel så är vi på väg till ett löftesland. Vi är inte i löfteslandet nu. Vi är i öknen. Vi kommer till löfteslandet så småningom. Vi är på väg dit. Där kommer vi att leva i fullkomlig hälsa och allt det där. Här kan vi fortfarande både bli snuviga och få cancer. Det är inget fel på oss som kristna för att det händer. För vi är inte i löfteslandet än. Mer om det senare. Men poängen i det här, som du Paulus säger, är ju detta att anden tog över och började leda Israels folk. Och man kan tycka det var en konstig promenad. Visst, det var inte så hemskt svårt när man hade gått igenom Röda havet och sjunga lovsång. Och den lovsången finns till och med nedtecknad i Bibeln och det är ju en härlig lovsång. Precis en sån som det är när det är riktigt underbara möten i våra kyrkor. Men så glömmer vi ofta att två dagar senare så står man ute i öknen och har inget vatten och då var det slut på lovsången. Och då gnällde man på Mose av i alla tonarter. Vad ska vi här att göra? Här kommer vi att dö. Bue. Vem hade lett dem dit, gjorde en helig ande? Varför gjorde han det? De lovsjöng ju så härligt på Röda havets östra strand. Jo, det var för att omvändelsen skulle fördjupas. Som jag sa förut så är det ju ofta så här att man ser människor gå från förnekelse till bekännelse och får uppleva ett väldigt lyft. Stor glädje och allt det här. Köttet ligger knockout några ronder och kommer sen på fötter. Och vi möter många människor som själavårdare som just kommer med den här frågan, vart tog min glädje vägen? Och man kanske har kämpat med någon gammal skötesynd. Som det var ingen konst alls att släppa när glädjen liksom nästan sprutade ur en. Och efter ett tag så kommer man och så sprutar inte glädjen för självtryck längre och den gamla skötesynden är tillbaka där den började. Och så kommer man med djupa fördömelsekänslor och misslyckande känslor och alltihopa det här. Jag klarar inte upp detta, vad ska jag göra? Då är det ofta väldigt bra att börja få tala om för personen att bli inte rädd nu, kära vän. Det är bara det att Herren har gått ut i öknen med dig. Det var härligt att du var glad förut. Och i den glädjen erfor du väldigt tydligt vem Gud är. Glöm inte bort det, du snäll. Han är densamme igår och idag och i all evighet, så han är densamme idag också. Det är bara det att du mår lite annorlunda. Men han är densamme. Och i sin vishet går han ut i öknen med dig, för där vet han att köttet pignar till som snabbast. Ditt gamla kött, som nu inte bara ska få sig en stjärnsmäll utan ska spikas fast på korset. Och ibland brukar jag använda den här bilden som jag tycker är bra. Att när du kom till tro så överklädde dig Herren med rättfärdighetens vita klädnad. Och det såg underbart ut. Det är bara det att underkläderna är ju fortfarande solkiga. Allt det där du har under rättfärdighetens mantel är ju, luktar ju illa. Och det Herren håller på att göra nu, det är att han lyfter lite på rättfärdighetens mantel och plockar av de gamla kläderna, de som måste bort. Du ska ju bli ren, så att säga, på djupet. Här måste ju nu bli ett verk som, så att säga, tränger in i dig. Inte så att det blir ditt eget, men i alla fall någonting som går på djupet. Var inte rädd. Paulus syftar ju nu på en massa händelser under folkets ökenvandring. Då det gick snett, om man nu ska använda ett modernt uttryck. Och han säger att när det gjorde det var det många som blev kvar i öknen. Och vad var liksom själva utgångspunkten för deras kvarblivande i öknen? Jo, det var detta att de sa sig själva, Gud har släppt oss. Gud har svikit oss, Gud har övergett oss, Mose har lett oss vilse, vi är ute och cyklar här, det kommer aldrig att gå. Och då bygger man guldkalvar och då börjar man ropa på kött och då bygger det inte med manna längre. Och trots att Herren liksom låter det regna manna 6 dagar i veckan och de kan se på molnskyn att han är med dem, så liksom säger de, Gud har svikit oss. Och man kunde tycka att om de bara hade erinrat sig passagen genom Röda havet så skulle allting ha löst sig. Men istället så börjar man nog längta efter Egyptens köttgrytor och allt vad det är då som dyker upp istället. Och så tycker man synd om sig själv och så vill man inte ha med Gud att göra, utan nu är det bäst att göra oss en kalv istället. När vi har kommit till tro så kan Herren dra ut med oss i öknen för att få fördjupa sitt verk. Och då är vi tillbaka i öknen. Så är våra liv. Och vi ska inte alls begå det misstaget och tro att vi kan ta auktoritet över alla öknar och kasta ut dem i Jesu namn. För det kan vi inte. Och kunde vi så skulle vi gå miste om väldigt mycket av Guds fostran. Där Gud fördjupar omvändelseverket på ett sätt som vi aldrig kan göra i hans ställe. För rättfärdigheten, rättfärdiggörelsen och också omvändelsen är hans verk. Vi får bara förstå hur han gör och ta emot det när han gör det. Istället för att försöka avsätta honom och göra det själva.